Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata med psykolog Hanna Salin om hur man kan hantera starka känslor. Välkommen Hanna.
Tack så mycket.
Och välkommen ni som lyssnar. Hanna, du kan väl börja med att presentera dig själv och berätta vem du är.
Ja, Hanna Salin heter jag. Jag är legitimerad psykolog sedan 2002. Jobbat många år med dialektisk beteendeterapi inom vuxenpsykiatrin och disputerade 2018 efter 4 års doktorandstudier på där jag tittade just på känsloregleringsbehandling vid självskadebeteende. Så det är jag.
Mm. Och sen har du skrivit en bok om det också.
Ja, just det. Jag har också skrivit en bok som heter Känslor som kraft eller hinder. Och som är liksom en vardagligare tillämpning av de färdigheter som jag själv tyckte var väldigt hjälpsamma. Som vi lärde våra patienter i dialektisk beteendeterapi. Men också ifrån den emotionsregleringsbehandling jag arbetade med under mina doktorandstudier.
Mm. Just det. Och vi kommer tillbaka till den och DBT, tänker jag. Förtydliga lite vad de är och så.
Ja.
Men bara för att säga något ord till om boken, den kan ju vem som helst läsa. Den behöver man ju inte tillhöra någon diagnosgrupp eller så.
Nej,
för att ha nytta av.
Precis, den är skriven för allmänheten. Jag skrev den tillsammans med Elisabeth Malmqvist som också är väldigt erfaren DBT-are. Och vi skrev den just med ett väldigt vardagligt fokus och ett tänkt då lättillgängligt språk och enkla exempel som vi tänker att alla ska känna igen sig i. Så att den är verkligen inte riktad till någon psykiatrisk grupp, nej. Utan handlar om de svårigheter vi alla kan ha med att förstå och hantera våra känslor.
Mm. Precis. Och då tänker jag att för våra lyssnare som då kanske är föräldrar till barn, att även ungdomar kan ha nytta av den och föräldrar till ungdomar. Så att den inte heller bara handlar om vuxna utan känslor har vi alla.
Nej, verkligen. Jag tänker att det finns ju ingenting som är mer utmanande känslomässigt än att uppfostra barn. Så att, den är också väldigt bra för föräldrar som vill förstå sig på sina egna reaktioner lite bättre kanske. Och kanske kunna välja lite mer hur man agerar i närvaro av starka känslor.
Mm. Just det, precis. För er som lyssnar nu, vi kommer länka till den här boken så att ni hittar den på vår Facebook. Om ni inte uppfattade vad den heter. Men om vi börjar då, Hanna, bara med ett sånt där ord som man åtminstone i våra kretsar pratar om ibland. Känslohantering. Mm. Vad är det för något?
Ja, vad är det? Det är ju vad vi gör för att hantera eller reglera de känslor som vi har. Det känslohantering eller känsloreglering sker ju hela tiden. Vi håller på hela tiden och reglerar våra känslor, men vi märker inte så länge det inte ställer till problem för oss. Det vill säga att vi stöter på en känsla som inte passar in i situationen eller en känsla som är för stark för situationen eller för svag för situationen för att vi ska kunna hantera situationen på det sätt som vi vill. Så känsloreglering sker ständigt och är en del av vår upplevelse av och perception av saker som händer inuti oss och omkring oss. men är som sagt inte någonting vi kanske nödvändigtvis tänker på eller tänker att vi kan använda som en strategi, en medveten strategi. Det är ju mer när man märker att mina känslor ställer till det för mig. Det är då vi ofta blir medvetna om hur ibland jättesvårt det kan vara att hantera våra känslor på ett sätt att det blir gynnsamt för oss helt enkelt.
Och det är klart att känsloreglering på något sätt omfattar alla känslor, men de man oftast tänker på när man behöver jobba med känsloreglering. Mm. Vilka skulle du säga att det är?
Jag tror ilska är en känsla som många brottas med. Jag tror också rädsla är en känsla som många brottas med. Och även om rädslan kanske man inte alltid är så medveten om. Det kan ju vara så att man reagerar med ilska när man blir rädd för att ens partner ska lämna en. Eller att, så att det kan ju vara en rädsla som vi inte riktigt lägger märke till. Vi lägger bara märke till ilskan. Och då kan ju behandlingen eller känsloregleringen gå ut på att bli bättre på att lägga märke till rädslan. Därför att rädslan kommer få oss att göra andra saker än vad ilskan vill få oss att göra. Så rädsla och ilska tror jag är väldigt vanliga. Ledsenhet, sorg är ju en känsla som många av oss är väldigt rädda för. Så det är ju också en känsla som är svår. Jag tänker de patienter jag har arbetat med i många år med DBT, där har vi väldigt mycket skam. Mm. Det tror jag nog att människor i allmänhet också kämpar med, men liksom överdrivet mycket eller problematiskt mycket skam finns mycket hos patienter med emotionell instabilitet och som är det jag främst har arbetat med. Jag tror vissa av oss kanske har problem med för mycket skuld eller för lite skuld, kan det också vara. Och sen tänker jag någonting som vi kanske inte pratar jättemycket om i vår bok, men en del, och det är ju Att vissa av oss också har problem att vi känner för lite positiva känslor helt enkelt. Mm. Så att känsloreglera och att hantera känslor handlar ju inte bara om att minska negativa känslor. Det kan också i allra högsta grad handla om att vårda och värna och skapa positiva känslor. För positiva känslor har ju en väldigt skyddande, buffrande effekt mot negativa känslor. Även om vi inom psykologin oftast har varit alltför fokuserade på att minska negativa känslor, minska ångest, minska depression och så. Så börjar man ju prata mer om den skyddande effekten och att det är ett helt annat eller ett parallellt system som handlar om att öka positiva känslor. Att det i sin tur kan skydda väldigt mycket och kanske på många sätt fungerar bättre som depressionshämning än att minska negativa känslor.
Mm. Och det där är ju ett avsnitt i sig. Men när du säger att du har jobbat med dels personer med emotionell instabilitet och med de här behandlingsmetoderna. När är det man liksom brukar söka hjälp för de här, för känslohantering?
Ja. Det är ju när man märker att ens liv inte riktigt blir som man har tänkt sig. Eller att man, när man märker kanske att ens känslor, eller kanske snarare det sättet man har att hantera sina känslor, ställer till det för en. Det blir liksom, för man kan prata om känsloreglering som är adaptiv, alltså hjälpsam, eller maladaptiv. Så att man kan ju ha strategier, och det har ju många då personer med emotionell instabilitet eller personer som självskadar som jag har jobbat mycket med. De har ju strategier som på kort sikt fungerar väldigt väl. Nämligen till exempel att självskada för att bli av med negativ känsla. Men på längre sikt så skapar det en högre förhöjd uppmärksamhet på negativa känslor och att man kanske behöver självskada mer för att hantera sina negativa känslor, så att det blir en väldigt ond cirkel. Och då är det ju ofta, som i alla fall jag kommer inte i kontakt med de patienterna, det är ju när de märker att det inte riktigt, att de negativa konsekvenserna utav självskadebeteende har blivit för stora helt enkelt.
Mm. Om man tänker ungdomar här då, brukar det vara ungdomarna själva som känner det, eller är det omgivningen som pushar för behandling?
Ja, det är ju en bra fråga. Ungdomarna själva brukar ju inte klaga på att det är självskadebeteendet som ställer till det för dem, för det är ju deras lösning. Däremot så kan ju en anledning att söka terapi är att man märker att man mår så dåligt, att självskadan inte längre hjälper. Jag tänker snarare att det är väl det som man märker, att man börjar tappa, man får sociala förluster, man klarar inte riktigt av att gå i skolan, ångesten äter upp större del av ens vakna tid och så vidare. Så självskadebeteendet som kanske till en början har varit en lösning och gjort att man har klarat av att funka socialt, klarat av att plugga till prov och göra inlämningsuppgifter och så, att det, man behöver skära sig mer eller skada sig mer, och ångesten ger sig ändå inte, därför att självskada skapar ju också ångest. Så det skulle jag säga, många av de ungdomar jag har träffat kan ha svårt att se att självskadan är ett bekymmer, men ser definitivt att deras väldigt omfattande ångest och nedstämdhet och skam och allt sånt där, att det har tagit över deras liv på ett sätt som de ju inte hade tänkt sig. Liksom.
Nu så nämnde du att skära sig som en variant av självskada. Vilka andra vanliga självskadebeteenden finns? Eller brukar man se?
Ja, alltså, det man kan se i forskningen är att det är ju vanligast att rispa sig eller skära sig bland unga flickor då. Medan man tänker att pojkar tycks i högre grad slå sig eller skada sig på det sättet. Men det finns ju en mängd olika sätt att skada sig. En annan vanlig sak är ju att ta mer än förskriven medicin för att komma bort ifrån negativa känslor, som kanske ta sömnmedicin eller lugnande medicin i en icke-ordinerad dos, så att säga, eller på ett sätt som inte det var tänkt, och att man gör det i syfte att döva sig eller komma bort ifrån smärtsamma känslor.
Ska vi inte, när vi nu pratar om det, också slänga in det här med att självskadebeteende inte som regel handlar om försök att ta sitt liv?
Nej, precis. Nu pratar jag om icke-suicidalt självskadebeteende. Just precis, som man gör framförallt i syfte att komma bort ifrån smärtsamma känslor eller konfliktsituationer eller sånt.
Om man då söker behandling, du har nämnt DBT. Berätta lite mer om vad det är.
Ja, DBT eller dialektisk beteendeterapi är ju en ganska omfattande behandlingsform som innefattar både individualterapi och färdighetsträning i grupp, om man så säger. Så det är åtminstone 2 gånger i veckan. Och om vi pratar om ungdomar så har de ju också ofta föräldragrupper och sånt också. Det är en omfattande behandling som riktar sig till unga och vuxna med emotionell instabilitet och självskadebeteende. Den är specifikt anpassad för just den patientgruppen, om man så säger, och handlar om att man tänker sig att självskadebeteende, ilskutbrott eller andra för individen destruktiva beteenden kommer sig av att man har inte riktigt fått med sig färdigheter för att hantera sina känslor och för att hantera sig själv. Så hela behandlingen går ut på att egentligen lära ut mer adaptiva, långsiktigt hjälpsamma strategier för att hantera känslor, för att hantera relationer, för att styra sin uppmärksamhet med hjälp av medveten närvaro. Men också hur man kan hantera krissituationer utan att göra saker värre, som till exempel att försöka ta livet av sig eller skada sig. Så att man får också lära sig vissa så kallade stå-ut-färdigheter eller krisfärdigheter, som syftar till att kapa toppen av de starkaste känslorna eller hantera när det är som värst. Så det är en omfattande behandling. Man går ofta 1 år och den kräver mycket av en, och det kan vara svårt att få tillgång till den behandlingen. Så det har också, och det var en del av det jag gjorde under mitt doktorandprojekt, att man jobbade med att hitta kortare behandlingsformer just för självskadebeteende.
Kan du ge några exempel på färdigheter som man tränar på? Alltså hur det går till? Vad det är man lär sig i gruppen?
Just rörande känslor.
Ja, precis.
Ja, en väldigt viktig del som är med i DBT och som finns egentligen i alla känsloregleringsbehandlingar och som man också vet är väldigt viktigt, det är att bara börja bli bättre på att kunna identifiera vad är det jag känner. När det känns så här i kroppen, är jag arg? Är jag rädd? Är jag ledsen? Vad har jag impulser att göra? Och att skilja mellan att uppleva eller ha en känsla och att agera utifrån den. För det är ju någonting som är väldigt viktigt att skilja på. För vi kan ju väldigt sällan bestämma vad vi känner. Känslor kommer sig ju utav de situationer vi är i och den inlärningshistoria vi har och så. Men däremot så kan vi ju välja hur vi förhåller oss till de handlingsimpulser som en känsla för med sig. Så det är väldigt viktigt att skilja mellan att lägga märke till att man blir arg och att skälla ut någon. Det är ju liksom, det är två, eller gå till attack eller börja döma eller så. Det är två olika saker. Så att känslogrundad behandling handlar ofta, till en början om förstås, att bara börja sortera in. Vad känner jag i olika situationer? Man kanske känner många olika känslor samtidigt. Att kunna skilja dem åt och försöka förstå varför de olika känslorna har dykt upp. Att utveckla ett mer tillåtande förhållningssätt till de här inre kroppsliga upplevelserna som ändå känslor innebär. Känslor är ju liksom en samlande kraft som innefattar både tankar och handlingsimpulser och biologi och neurologi. Så att det ger oss en ganska kort ögonblicksbild av hur vi uppfattar en situation. Att bli bättre att stå ut med det. Och att inte, för många av våra destruktiva beteenden kommer ju när vi snabbt vill bli av med en obehaglig känsla. Och då, det kan leda till impulsiva beteenden eller beteenden som vi sen ångrar. Och det brukar ju vara den första delen. Att bli bättre på att bara förstå varför jag känner som jag känner. Och att försöka låta det vara. Och att istället välja. Vill jag agera på den här känslan? Är det läge? Ska jag vänta? Eller är det en känsla som jag kanske mer bara ska låta klinga av? Liksom? Mm. Så att skapa större handlingsutrymme i närvaro av starka känslor, tänker jag. Mm. Och större förståelse.
Och det här med att lära, om jag tänker då barn, om känslor. Mm. Så det är ju ett jobb som man kan påbörja redan när barnen är väldigt små. Att benämna de känslor man ser att barnet har. Och överhuvudtaget låta känslor ingå i det vardagliga språket.
Verkligen.
Men det här steget när man har en stark känsla och inte ska agera på den. Mm. Det upplever jag är ganska svårt för många barn och ungdomar. Och även för föräldrar att lära barn. Liksom, hur ska man göra det? Har du något tips på hur man stannar i det lilla fönstret? Liksom?
Kan du ge ett exempel som du...
Jag träffar ofta barn som är just arga, där det är det stora problemet. Och då kanske det är ganska små barn, alltså lågstadieålder. Och då är det ju ofta så att de blir väldigt, väldigt arga och upplever att de blir arga väldigt fort. Och så behöver de, och så agerar de på ilskan direkt genom att kanske kasta saker eller slå någon. Eller säga dumma saker eller kasta bandyklubban i väggen eller något sånt där.
Just det.
Och då behöver man ju ofta jobba med att när man har identifierat att man är arg, vad gör man då istället så att det inte blir de där grejerna som man sen får ångra att man gjorde? Just och då kan ju det vara att då går man undan och är för sig själv en stund eller så.
Mm.
Och det är där jag tänker, liksom, har du fler exempel på varianter av att gå undan och vara för sig själv som kan vara aktuella? Kanske också om man till exempel blir väldigt ledsen eller så.
Mm. Absolut, jag tänker att... Det är ju flera olika steg. Det första är ju kanske om man tänker lite mindre barn där vi vuxna har mycket större kontroll och mycket mer ansvar för deras känsloreglering, om man säger. Där vi ju både blir modeller men också hjälper dem att stå ut med sina känslor. Så tänker jag att om det skulle gälla ilska skulle jag ju, och det tänker jag ju precis sådana råd också, det är ju först att identifiera i vilka situationer uppstår det. Och sen skulle man ju då ha strategier innan man går in i den situationen. Det handlar mycket om att identifiera ilska till exempel tidigt. Identifiera tidiga tecken. Och sen tänker jag att försöka till en början att den energin som ilskan kommer med att göra något annat utav den. För att på sikt också kunna surfa på den så att den inte blir så stark. Men här tänker jag ju att det är väldigt viktigt att vi vuxna är med. För jag tänker man kan inte skicka in ungen i situationen och hoppas att det blir bättre. Utan att verkligen så här, okej, och gärna ha liksom, jag menar, det här, du är ju bättre på det här än jag. Men jag tänker att gärna ha ett lekfullt och liksom, okej, nu ska vi se. Liksom, är ilskan röd eller, och hur känns det, nu sitter den i tårna. Och då knycker vi på tårna eller då stampar vi i golvet. Att göra något lekfullt utav det. För jag tänker det som händer för barnet säkert också, det är ju att ilskan är en del utav känslan, men det finns säkert också en rädsla för ilskan som gör att den blir ännu starkare. Och att att vara med, att liksom göra det lite mer lekfullt och framförallt att försöka ta udden utav det, tror jag gör ju att känslan kan bli mer och mer, med upprepad träning blir mer och mer tydlig för barnet. Den blir kanske inte att den äter upp hela kroppen, den kanske bara sitter nu som en liten sten i magen som är röd och kantig, och då kan man liksom använda hela sitt sin fantasi och så för att kunna förhålla sig till den. För det handlar ju om på något vis, även som för oss vuxna, när vi har en jättestor sorg som vi inte ser något slut på, så är den mycket mycket svårare för oss att förhålla oss till än om vi kan säga okej, det var det där som gjorde mig ledsen. Det blir mycket enklare att förhålla sig till det. Det blir mer avgränsat. Jag tänker samma sak för barn. Och i DBT pratar man mycket om att man ska ha, att det är en sak att öva på en färdighet och att kunna använda en färdighet. Och det tycker jag är en bra distinktion, som ju också handlar om då att öva i situationer, öva på att hantera ilska situationer där det inte är så viktigt att barnet ska lyckas med det. Det vill säga, om det är så att barnet ofta hamnar i bråk på förskolan, ja men öva på ilska situationer, kanske hemma eller i andra situationer där det inte är, där det är barnet har mindre att förlora på. Och sen förstås då, så att det inte blir så mycket förluster för barnet helt enkelt. Det här är ju lättare sagt än gjort. Jag tänker att det är väl fortfarande det som man skulle behöva göra egentligen, gång på gång på gång. Var tålmodig och sen att jobba tillsammans med barn. Och sen också prata om, vad tänkte du i efterhand? För det är också ett sätt att bearbeta och försöka förstå och hantera annorlunda. Det är ju att prata om det med barnet i ett läge när barnet inte är argt. Hur blev det? Så att barnet också kan införliva upplevelsen i sitt kognitiva system, så att säga.
Ja, jag håller med om allt du säger.
Ja, okej.
Jag tänker också just det här. Det är så, men det här med att öva, att vara förberedd. Att vi måste ge barnet strategier när man kommer. Yeah. Så att det finns... För ofta när barn agerar på sätt som vi inte gillar på känslor, då säger vi åt dem att skärpa sig eller lägga av. Och det har ganska... Jag tänker att man behöver inte gå längre till sig själv för att veta att när man är en stark känsla, så lägga av har inget instruktionsvärde.
Nej, precis. Och det skapar ju kanske bara ännu mer, därför att barnen vet att det här måste jag trycka bort, jag måste trycka ner, men jag klarar inte av att trycka ner det. Så jag tänker, det är därför man behöver vara med barnet i det här. Oj, 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 nu är du jättearg, jag ser det. Nu känns det som att hela kroppen håller på att explodera. Att hjälpa barnet att sätta ord, att validera, att förstå barnets upplevelse. Men också att hela tiden hjälpa barnet att reglera. För jag tänker att ett argt barn kan inte bättre och behöver lära sig bättre. Jag tänker, barn vill ju göra sina föräldrar nöjda, men har inte strategierna för och vet inte alltid hur man ska göra det. Och där behöver vi ju hjälpa barnen att få till det. Liksom.
Och på det sättet också minska de andra känslorna som gärna blandar sig i. Som skam över att man reagerar. Yeah. Skuld över det tokiga man gjorde när man var sådär arg.
Precis så.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mm. Och det här kan man väl säga översättbart till, alltså nu pratar vi ilska, men vad det än handlar om, att hur kan vi förbereda, hur kan vi guida, hur kan vi hjälpa barnet, och, tänker jag också det här, bygga broar mellan det, alltså färdighetsöar som barnet har. Att hjälpa dem att du kan det där, men sen blir det svårt en stund. Hur kan jag hjälpa dig att ta dig över till nästa?
Precis, du kan åka skidor i gröna backen men inte i svarta puckeln.
Exakt.
Och att hantera ilska hemma kontra i förskolan där man kanske har mindre hjälp är liksom samma situation, eller olika situationer, samma beteende men svårare.
Mm.
Ja, så absolut, visst är det så.
Jag tänker också då för föräldrar som lyssnar att jag hoppas att det känns hoppingivande att höra att det finns strategier. Sen kan man ju säga att när man har ett barn som är väldigt arg så har man ju ofta också en vuxen som är ganska arg.
Mm.
Det är inte ovanligt. Och att man liksom har två personer som man, vars känslor man ska ta ansvar för. Sina egna och sitt barn.
Just, visst är det så.
Och att det vi ändå kan skicka med, tänker jag, är att det kan vara tufft. Och att man också får se att både föräldern och barnet behöver lära sig. Att man får se det som träning också hela tiden.
Ja,
ibland trillar man, men det är också en inlärning.
Absolut. Och jag tänker också att föräldern gör ju också precis så gott han eller hon kan.
Mm.
Och jag tänker att använda samma strategi på sig själv. Det vill säga kanske att själv gå undan, att själv försöka lugna sig, att själv identifiera hur stor är min ilska just nu. Är det läge för mig att just nu gå in och ta en diskussion med mitt arga barn? Är jag i skick att klara det? Eller behöver jag kanske först reglera mig själv? Behöver jag kanske be om hjälp? Eller är det bättre om den andra föräldern tar just den här situationen för att det här blir för svårt för mig just nu? Och att försöka vara snäll mot sig själv är det också.
Just det.
Mm.
Ja, en sak som du har varit inne på är ju att du doktorerade på en annan behandling än just DBT. Berätta lite vad det var.
Ja, det är en behandling som kallas emotionsreglerande behandling i grupp eller emotion regulation group therapy. Och det är en behandling som mer specifikt riktar in sig på känsloregleringssvårigheter kopplade till självskadebeteende eller andra destruktiva beteenden också förstås. Men vi tittade framförallt på självskadebeteenden. Och den är mycket kortare än DBT. Så den är 14-16 veckor lång och ges i grupp och i en tilläggsbehandling. Så man kan gå egentligen i vilken annan typ av behandling eller ha en stödkontakt eller så lägger man till den här behandlingen. Och den är som sagt mycket mer inriktad på just känslor och har egentligen inga direkta relationsfärdigheter eller så, utan man väver ju in en hel del färdigheter för att styra uppmärksamheten och vara icke-dömande och sådana saker, men framförallt så handlar den om att bli bättre på att identifiera, sätta ord på känslor, förstå känslors funktion och sen bli bättre på att tolerera och acceptera känslomässiga upplevelser och att, som redan varit inne på, att inte agera utifrån en känsla utan skilja mellan att uppleva känslan, att tillåta den och att man sen då väljer hur vill jag agera i stunden så gott man kan. Men att det är målet att bli bättre på att kunna välja hur man agerar i närvaro av starka känslor.
Mm. Hur fungerar de här två behandlingsmetoderna då? Vad visar forskningen där?
Ja, ERGT, vi gjorde en ganska stor studie där, när vi implementerade ERGT i Sverige. Vi hade, det var inte en kontrollerad studie, men vi hade väldigt fina resultat. Om ändå med brasklappen för att vi inte hade en kontrollgrupp, så vi kan inte säga egentligen huruvida de här resultaten berodde på vår intervention och inte andra variabler som att gå i grupp och sådana saker som påverkade det. Men våra resultat liknar väldigt mycket de tidigare resultaten som metodens upphovsperson Kim Gratz har fått i sina studier där hon haft kontrollgrupp också. Och det är att vi såg en signifikant minskning av självskadebeteende, en signifikant förbättring av svårigheter med att reglera känslor, men också minskad ångest och depression och förbättrade relationer och så vidare. Så vi fick väldigt fina resultat. Resultat som jag precis sa i stor del, eller nästan helt överensstämmer med de resultaten Kim Gratz har fått i sina tre studier, varav två har varit kontrollerade. Så det tycks som om EGT har en bra effekt vid självskadebeteende och att påverka känsloregleringsförmågan. DBT har ju gjorts ett flertal studier. Där får man ju också se att de har haft en svårare patientgrupp eftersom man ofta i DBT-studier har inkluderat suicidala kvinnor med emotionell instabilitet. Behandlingen är ju mycket längre och även om de som ingick i vår EGT-studie, svenska EGT-studie, också hade hög grad av samsjuklighet så kan det ju vara så i den amerikanska studien att den samsjukligheten är ännu svårare kanske. DBT har gett goda resultat, men om man jämför DBT med annan liksom kvalificerad behandling som ändå innebär någon sorts struktur och så tycks det som att man kan säga i dagsläget att DBT ger goda resultat, men det finns även annan behandling som ger likvärdiga resultat. Men där har man ju framförallt i DBT-studien tittat på minskade självmordsförsök och det är ju ganska infrekventa beteenden, så det är också svårt att få några statistiskt signifikanta skillnader där. Men DBT fungerar också väl för individer med emotionell instabilitet och självskadebeteende och självmordsförsök. Ja, så kan jag väl säga. Sen tror jag EGT kanske har ännu lite starkare effekter på självskadebeteende, men det har samtidigt gjort lika många studier på EGT. Så att jag får låta det vara osagt.
Hur ser det ut i Sverige då? Du sa att DBT kan vara svårt att få tillgång till. Mm. Hur är det med EGT?
Jag doktorerade inom ett projekt som hette Nationella självskadeprojektet, som ju handlade, som kom sig är ett projekt som inletts utav Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting, eller Sveriges kommuner och regioner som höll i det projektet. Så att ett uppdrag var att inte bara prova om EGT skulle funka i en svensk psykiatrisk kontext, utan också att utbilda nya behandlare i det. Så att under min doktorandtid så tror jag att vi utbildade tillsammans med Kim Gratz och Matthew Tull, som är de amerikanska upphovspersonerna, så utbildade vi uppemot 150 terapeuter i EGT över hela landet. Oj. Och nu i höstas hade jag och två kollegor första gången en svensk EGT-utbildning där vi utbildade 50 terapeuter till. Så det är jätteroligt. Så att EGT finns på ganska många ställen i Sverige. Sen har man ju allt det här med omsättning och personalomsättning, människor slutar och så. Men nu finns en nationell plan på att ha EGT-utbildningar åtminstone en gång om året. Antingen i Stockholm, i Skåne eller i Västra Götalandsregionen. Så vi kommer turas om att hålla sådana här EGT-utbildningar. Mm. Så just EGT håller man i alla fall på att tillgodose att det ska finnas på mottagningar runt om i Sverige. Jag tror också att framförallt Västra Götalandsregionen satsade mycket på att utbilda terapeuter i DBT och mentaliseringsbaserad terapi under självskadeprojektets, under de åren som det var ett aktuellt projekt. Så att, jag tror att det finns relativt gott om DBT, eller DBT finns väl representerat runt om i landet, men som sagt, i och med att behandlingen är så lång så är det också pass resurskrävande, så är det på det sättet svårare att få tillgång till, tänker jag.
Just det.
Tyvärr.
Så är man förälder till en ungdom som man tänker skulle dra nytta av en sån här behandling, så är det i alla fall väl värt att söka.
Absolut.
Antingen DBT eller ERGT.
Absolut.
Men kanske lite större chans då att få EGT?
Det beror nog lite på var man bor. I Stockholm har man ju ett jättestort, jättefint DBT-team så att, som är länsövergripande. Så i Stockholm skulle man säkert ha god chans att kunna få riktigt bra DBT. Jag vet tyvärr inte riktigt hur det ser ut i andra delar av landet, men jag tror att många DBT-team inom barn- och ungdomspsykiatrin är väldigt små och därmed ganska sköra. Det räcker ju med att någon byter jobb eller blir föräldraledig så kan det vara väldigt svårt. Så jag vågar tyvärr inte uttala mig om det. Jag har inte tillräckligt god koll på DBT längre.
Nej, just det. Vi ska runda av, men avslutningsvis, har du några, förutom din egen bok då, finns det några andra boktips eller länktips eller så som du skulle kunna rekommendera till lyssnare?
Precis. Eva Funk har skrivit en väldigt fin bok som riktar sig både till barn och vuxna som heter en bok om känslor, så heter den. Den är väldigt trevlig, sen tror jag att och den är väldigt fin, den är liksom på ett väldigt lättsamt sätt som man kan prata om känslor. Sen tror jag att det finns en mängd barnböcker som handlar om känslor. Jag har tyvärr inte några jättebra tips på det. Anna Kover har också skrivit en väldigt fin bok om känslor som kom ut för några år sedan som heter Himmel och helvete och allt däremellan. Sen tänker jag, den här filmen finns ju, Disney-filmen Inside Out som ju handlar. Den handlar ju verkligen om känslor. Ja, precis. Den ska ju, kan ju verkligen vara någonting att titta på tillsammans med sina barn. Och också använda sig av de där figurerna i när man försöker hjälpa sitt barn att förstå och hantera sina känslor också. Så att använda den typen av liksom bilder som man har gemensamt kring det. Mm. Att prata om det på ett sätt som inte blir så personligt. Liksom.
Just det. Hanna, stort tack för att du var med oss idag.
Ja, vad kul.
Jätteroligt att få ta del av din kunskap på det här området.
Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Tack, och tack till er som lyssnar. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna_podd. Vi hörs, hej!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.